Vi digitaliseringsmänniskor behöver prata betydligt mycket mindre teknik tillsammans med verksamheten och prata helheter och lösningar för att sedan bidra med vår egentliga expertförmåga.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav AI Sweden podcast där vi fortsätter våran use case vecka där vi dyker ner i väldigt konkreta exempel på vad man kan göra med hjälp utav artificiell intelligens. Så i den här veckan reser vi virtuellt till Södertälje och hälsar Göran Hellström välkommen till podden. Hej Göran!
Hallå och tack så väldigt mycket för att ni ville komma virtuellt till Södertälje.
Med också, som i alla de här use case-avsnitten, har vi Astrid Sjögren, min kollega på AI Sweden. Hej Astrid!
Hallå där!
Göran, du är chef för digitalisering och utveckling IT både på kommunen och i det kommunägda bolaget Telge. Kan du berätta lite grann om din roll och hur det kommer sig att du sitter i båda de här organisationerna samtidigt med det här chefsmandatet?
Det gör jag gärna. Vi ser ju styrkan i digitalisering och IT. Och rent historiskt så har Södertälje kommun jobbat för sig och Telge, eller Telge-koncernen, jobbat för sig. Och sen ett antal år tillbaka så driver vi en gemensam förändringsresa där vi vill nyttja den hävstången och storleken i att verkligen jobba tillsammans. Så nu jobbar vi på helheten och många av IT- och digitaliseringsfrågor har ju likartade utmaningar oavsett om vi pratar om sociala omsorg eller om allmännytt. Eller om vi pratar om skola. Så att det är ju liknande utmaningar. Så att för att helt enkelt för att få den största effekten och max pang för pengarna så vill vi göra det tillsammans.
En av de sakerna som vi har tänkt att vi ska ägna oss allra mest åt, det handlar om ett projekt som ni har drivit i Telge när det gäller återvinningsfordon, sopbilar, vad nu är rätt begrepp här att använda. Kan du berätta om use caset och kanske börja med, vad var behovet? Vad var det för utmaning kring det här som ni såg?
Ja, men det gör jag gärna. Återvinningsfordon är enligt min förståelse det korrekta uttrycket. Nu vet jag i och för sig att ute på återvinningen så pratar man vad det är dags om alldagligt om sopbilar. Sådär. Så att båda funkar alldeles utmärkt.
Ja, vad härligt.
Ja, men den utmaning vi hade och det problem vi hade var att vi började med allting som är en extra beställning. Ni vet, i en förhållandevis stor stad som Södertälje, Sveriges 19:e största kommun, så sker det ju förändringar. Att någon familj har fått tillökning och vill gå från en medelstort återvinningskärl till ett stort. Och någon kanske i en annan del av livet och vill gå från ett stort kärl till ett litet kärl. Och någon har städat i trädgården och behöver trädgårdsavfall som ska forslas iväg eller renoverat eller sådär. Och utmaningen var att kundtjänst som tog emot dessa ordrar skulle utföra manuellt arbete, gå och prata med transportledning och övertyga de som skulle köra sopbilarna imorgon eller någon av de kommande vardagarna till att lösa den här utmaningen och få till den här ordern så att vi fick en nöjd medborgare och en nöjd kund där ute. Och det här tänkte vi såklart att det här går att göra på andra sätt. Så det löste vi med hjälp av AI i det fallet.
Kan du berätta om lösningen? Vad är det som ni kan göra annorlunda idag som ni inte kunde göra med hjälp av den här manuella hanteringen som var sedan tidigare då?
Det vi gör är att vi har tagit med oss all historisk data och så har vi gjort beräkningar på olika körtider, körsträckor för i syfte att kunna optimera de delarna. Och beroende på vad kunden vill ha gjort. Säg till exempel att du vill ha en extra hämtning av trädgårdsavfall. Vi tar med oss den grunddatan till en liten molnbaserad lösning som räknar ut vilken är den mest lämpade sopbilen att göra det här. Och eftersom vi håller på att träna våra nya digitala medarbetare så återkommer den med två olika förslag. För att den är under träning och kundtjänst väljer därefter det förslag som man anser var mest lämpat. När kundtjänst har valt förslaget, då återfinns det i morgondagens körschema. Så att det ser ut precis som vilken order som helst där i.
Men det handlar helt enkelt om att använda maskininlärning för att skapa ett beslutsunderlag egentligen då åt kundtjänstmedarbetarna.
Det är helt rätt. Absolut.
Vad har värdet varit eller vad har ni fått ut av det här?
Ja, värdet, det har varit väldigt stort värde i det. Dels har vi fått en trevligare arbetsmiljö för kundtjänst. När en kund ringer in i slutet på arbetsdagen så blir det ju gärna ett stressmoment om dessutom kunden har en förväntan att vi ska utföra den extra beställningen och ordern dagen efter. Ja, att dels innan prata med transportledning, dels övertyga någon att det här ska vi verkligen göra imorgon. Få med det i en form av manuell hantering i morgondagens körschema. Så att vi har definitivt skapat en bättre arbetsmiljö för kundtjänst. Vi får ju också rena ekonomiska effekter på det att vi optimerar körsträckor, vilket leder till rena besparingar i form av bränslen. Just bränsle är en väldigt stort kostnadsslag för ett återvinningsbolag. Och det i sin tur leder ju också till en bättre, att vi får en positiv miljöpåverkan på det hela.
Det är ju förståeligt att kundtjänsten tycker att deras arbetsmiljö har blivit bättre eller mindre stressig. Hur ser det ut med de som kör sopbilarna? Har de tagit emot det här bra eller har det varit någon friktion i det?
Vi har lagt en hel del kraft på själva förändringsdelen i detta. Och det har tagits emot positivt har det gjort. För att i det tidigare manuella arbetssättet så kan man inte heller känna sig helt trygg med att det som kombinationen utav alla försökt göra på ganska kort om tid, att det alltid var den bästa lösningen. Och här kan vi ju förlita oss på det historiska data som finns i att komma med olika förslag. Och de verkliga körtiderna sen, beroende på vad vi har valt för någonting, de återförs ju i lösningen. Så att vi tar med oss den datan sen även framöver.
För det skulle jag vilja kroka i det. För du säger att den digitala medarbetaren här, AI-modellen, den är inte färdig. Utbildar den är inte färdigtränad och därför får kundtjänstpersonalen i dagsläget två ruttalternativ att välja mellan. Används det valet då som ett träningsmaterial in så att de här ruttförslagen som kommer successivt blir bättre och bättre och där ni i förlängningen ändå har som målbild att ruttoptimeringen ska ske utan mänsklig handpåläggning överhuvudtaget?
Det är precis så vi tänker. Och det finns ju andra steg som idag sker manuellt men som vi kan tillföra även modellen. Det går ju definitivt att tänka sig att medborgaren eller företagaren lägger det här som en e-tjänst som utan handpåläggning åker rätt in i körplaneringsschemat. Så att den möjligheten finns ju också. Det finns ju även rena affärsmöjligheter att om någon av er förväntar sig att få en hämtning imorgon då kanske priset är X. Men kan man tänka sig att vänta till torsdag, fredag eller en 3-4 arbetsdag bort, då kostar det Y. Så det finns ju den typen av möjligheter också.
Renhållningsbilar, sopbilar är inte de enda fordonen som en kommun har rullandes ute på vägar. Det är hemtjänstpersonal, det är kanske skolskjutsar, det är andra typer utav fordon. Har ni börjat fundera på vad ni kan lära utav det här projektet och flytta till andra delar utav den kommunala verksamheten?
Bra fråga. Det har vi definitivt funderat på. Och den här typen av AI-tillämpning eller AI-applikation är ju definitivt applicerbar inom andra områden. Och ett sånt område där man har rätt stora förändringar över tid, det är ju hemtjänsten. Att i de stöd som brukarna får beslutade till sig så sker det ju förändringar i att hur många gånger per vecka man ska ha mat, hur många gånger per vecka det ska städas och så vidare. Om man behöver någon form av personlig hjälp i de delarna. Så att förändringen där i populationen och målgruppen, den skiljer ju sig över tid. Och det är svårt att förlita sig helt och hållet på den så kallade marknaden här. För att med en glimt i ögat så kan vi konstatera, vi som har varit med ett tag inom IT och digitalisering, att över tid så har ju marknaden varit väldigt duktig på rapportgeneratorer, dashboards, olika typer av BI-lösningar. Och vi tror ju definitivt mer på att vi ska jobba tillsammans med marknadens aktörer för att få till så bra lösningar som möjligt.
Men för det jag funderar på här också är att ser ni någon skillnad i till exempel hur bra ni känner att lösningen ska vara? För i ena fallet handlar det om fordon som ska åka runt och hämta döda ting, avfall. Medan i andra fallet så handlar det om att få ut mat eller personal till en vårdtagare, en kommuninvånare som förväntar sig att få den kommunservicen som han eller hon har rätt att förvänta sig. Finns det liksom så här några etiska, mänskliga värderingar som gör att ni har valt att börja på det ena stället och inte är igång på det andra än så länge?
Det som gjorde att vi har jobbat väldigt tätt tillsammans med Telge Återvinning i det här fallet är att vi skapade ett väldigt, väldigt gott samarbetsklimat. Så att de fyra aktörer som jobbade tillsammans med återvinningens personal och expertkompetens inom just återvinning, tillsammans med att vi hade väldigt lyhörda företrädare för det verksamhetssystem som vi har upphandlat, tillsammans med AI-experter och även vår egen digitaliseringspersonal, gjorde att vi hade ett väldigt bra samarbetsklimat. Vi lyssnade på varandra, förstod vilka förmågor vi hade tillsammans i projektet och hade den typen av samarbete som ledde till att vi kunde få en bra lösning på det. Sen kan man såklart uttrycka det som att vi inom citationstecken bara åker runt och hämtar döda ting. Men en av utmaningarna inom återvinningsbranschen, det är att ett återvinningsfordon idag är komplext. Vi har massor av olika fack, att ni vet, precis som när man själv går till med återvinningen på helgen eller någonting sånt. Metall ska dit och glas ska dit och matavfall ska dit och liknande och sådär. Och det som verkligen är dyrt är när återvinningsfordonet blir fullastat i något av dessa fack under den rutt man verkligen genomför för tillfället. För då måste man hela vägen tillbaka till återvinningscentralen och tömma innan man kan fortsätta dagens arbete. Det är en kostnadsdrivare. Så att på ett sätt så började vi med ett av de mer komplexa exemplen. Oerhörd respekt för att det vi gör inom hemtjänsten måste ske enligt det som är beslutat och det som är förväntat. Men det går att uttrycka sig som, om man tänker på allmän digitalisering, att det är på ett sätt ett något enklare exempel.
Superspännande, och jag tänker att det här visar också någonting som vi ofta pratar om, Astrid, det här att det räcker inte med teknikförståelse för att använda AI på rätt sätt, utan att man måste också förstå domänen. Jag som aldrig har kört en återvinningsbil ser ju inte den här komplexiteten som Göran pratar om här. Vad tänker du om det att jobba i det här, de här crossfunktionella teamen?
Men det är jätteintressant att höra att just har varit 4 teams involverade på det här sättet och att det har varit en nyckel, låter det som, att det är just samarbetet, för det är också det jag ser bland de mest lyckade AI-projekten. Alltså att det kräver, det går inte bara att anställa en AI-konsult och låta dem lösa, utan det kräver just det här med att man möts halvvägs och diskuterar vad kan hända, hur ser data ut, och tolkar det tillsammans med de som förstår domänen eller ämnesområdet. Så jag är faktiskt lite nyfiken på det, om du skulle kunna liksom berätta lite mer vad var utmaningarna i det här liksom samarbetet, men också lite mer om så här, hur gjorde ni? Lärde ni er något om AI, eller fick Telge Återvinning lära sig om AI först, eller hur gick det till?
Det är svårt att beskriva på kort tid, men vi la väldigt mycket tid i början på att skapa det goda samarbetsklimatet, att göra det tydligt för de som var med och arbetade i projektet vilka förmågor man bidrog med i projektet, vilken roll man hade i projektet, och skapa den typen av samarbetsklimat. Sen så la vi en del tid på att tillsammans tänka igenom arkitekturen i det hela. När vi var överens, och det här gjorde vi i en form av define-fas. Alltså vi har fortfarande inte skrivit en enda rad kod någonstans. För att sen då gå vidare till en minsta körbara produkt eller minimum viable product. För att börja testa lösningen. För att sen jobba bort en del barnsjukdomar och optimera lösningen i sig. Och sen såklart testa och driva förändring. Och under hela den här resan jobba tillsammans.
Om man backar tillbaka ett steg till, Göran, för någonting som vi ganska ofta hamnar i diskussioner med alla typer av organisationer, det är ju hur väljer man sina AI-case? Det här är en verktygslåda som är väldigt diversifierad, som egentligen går att använda till väldigt många olika saker. Så var i den egna verksamheten ska man egentligen börja att applicera de här nya möjligheterna? Hur såg resonemanget ut som ledde fram till att ni hamnade där ni hamnade med just den här tillämpningen? Vad var det som gjorde att ni kände att det här är ett bra ställe att börja använda artificiell intelligens på?
Det som gjorde det var att vi hade ju ett helt manuellt arbetssätt på de ordrar som kom in. Så Södertälje kommun växer. Södertälje Återvinning utför även återvinning för andra kommuner som Gnesta, Trosa, Vagnhärad. Så att mängden arbete totalt sett ökar. Och det här ledde ju till att det fanns ju behov av att anställa mer personal för den här typen, inte enbart såklart, men bland annat den här typen av uppgifter. Så att på så sätt så var det ett väldigt tacksamt case att välja ifrån. Att nyttja hävstången i AI i det här fallet och kunna göra det automatiserat och få den typen av beslutsstöd och inlagt i ruttplaneringen från början. Men jag tycker att ni har en god poäng att man bör verkligen fundera i början. Vad har vi för case som vi jobbar med, så att vi inte bara nyttjar tekniken för att vi kan eller för att det är roligt. Utan det är viktigt att känna sig trygg med att det här har förutsättningar att bli bra. Och genom olika faser ta en form av begränsad risk och göra en mindre investering. För att trycktesta, kommer vi framåt på det sättet vi vill? Är det någonting vi vill förändra? Ska vi tänka om lite grann? För så är det ju alltid när man driver projekt. Att man är ju lite klokare i mitten och slutet av projektet än man var i början. Så att det gäller ju att vara ödmjuk där, att förädla lösningen och tänket under resans gång. Och en av de utmaningar som vi stötte på, det var ju runt datakvalitet. Det fanns ju en hel del historisk data som inte kunde använda lösningen. Det har till exempel kunnat bero på den mänskliga faktorn, att de som har jobbat i återvinningsfordonet den aktuella dagen har glömt att slå på sin ruttplanering, och sen så har de gjort det i slutet på dagen och kanske har jobbat i den typen av rutt länge och väl och kan varenda väg ut i landskapet. Och då blir ju data tokigt som då laddas upp i slutet på dagen. Så att det gäller att tänka till de delarna. Och en sån liten fun fact är att om man tittar på våra AI-experter, den leverantör som jobbade med det här projektet, om man tittar på deras projektåtagande, så var ungefär 20% av deras arbetsinsats, det var att skriva kod.
Och resten då?
Ja, det, såklart datakvalitet har vi nämnt, att också prata med verksamheten och bakomliggande verksamhetssystemleverantör, att man förstår varandra. Sen var det också en del runt vilken maskininlärningsmetod ska vi välja. Och sen den sista delen var runt arkitektur, molnlösningar, hur känner vi oss trygga med det. Då kommer ju även saker i spel som brandväggar och nätverk och den typen av saker.
Det här projektet är inte det enda AI-projektet som ni har gjort. Vilka andra kan du berätta om som du känner att det här är liksom någonting som vi är nöjda och stolta med, kan dela med oss kunskaper ifrån?
Ja, men något ytterligare exempel är att Södertälje kommun var ganska tidig på att börja nyttja chattbottar. Så att runt 2017 eller 2018, jag är lite osäker på årtalet här, så gick vi igång med chattbottar. Och det där blev tämligen omtyckt, så att det ledde ju till att medborgarna och besökarna och företagarna kunde ställa frågor dygnet runt. Så att den var vi ganska tidiga på. Nu är vi inne på andra generationens chattbot. Och ytterligare ett exempel är att vi håller sedan några år tillbaka så har vi nyttjat AI-sensorer till att säkerställa och räkna hur många olika cykeltrafikanter har vi på olika ställen. Den här har vi just nu ett spännande initiativ där vi även ska med hjälp av AI-sensorer mäta lastbilar, bussar och personfordon. Och den på sikt så hoppas vi att den kan vara ett rejält alternativ till andra typer utav beräkningar utav fordon som finns där ute på marknaden i dagsläget. Så att det är ett par exempel där vi nyttjar AI.
Det jag blev nyfiken på då är, för du sa själv att man är klokare i slutet på projekten, i början på ett projekt. Man lär sig mycket under projektets gång. Men om man samtidigt liksom så här lägger ett antal projekt, delvis bredvid varandra, delvis efter varandra i någon slags tidskronologi, men trots allt liksom en projektportfölj. Vad känner du att man lär sig på resans gång? Om man, liksom så här, vad vet du om AI-projekt idag som du inte visste om vi backar ett antal projekt tillbaka i historiken här? Vilka insikter har du kommit till?
Bland annat så tänker jag att man behöver ha respekt för att det trots allt är förhållandevis ny teknologi. Komplexiteten i sig ökar. Och ett sånt exempel är att det enbart var 20%, ungefär 20% kodande i det här projektet. Den siffran är ju trots allt mindre än om vi skulle ta ett klassiskt utvecklingsprojekt på 90-talet eller någonting sånt. Jag tycker att det blir ännu tydligare med hur vi måste hitta ett samarbetsklimat där varje förmåga respekteras och de förmågorna i sig behöver bilda en helhet. Och här behöver det verkligen förstå hur respektive förmåga och roll tänker.
Kan du utveckla det sista där? För det tycker jag låter spännande. Att de här rollerna behöver beredas plats vid bordet och respekteras i praktiken. Vad innebär det?
Ja, men det innebär ju att utifrån den tjänst som en organisation levererar till en form av kund, oavsett om det är en kommunal tjänst eller om det är en tjänst i öppna marknaden, att tjänstedefinitionen verkligen finns på plats, och i slutändan så måste vi ju ner och vända i varje delprocess och vara överens om vilken information är det som ska flöda vid ett givet tillfälle fram och tillbaka i tjänsten. Allt det ifrån att kunden har beställt någonting till i slutändan att fakturan är skickad och även betald. Och hela det flödet behöver vi känna oss trygga med. Och det innebär ju att vi har ju olika expertkompetens i hur fungerar de här olika delarna. Och vi kan ju inte förvänta oss att de som är verksamhetsutvecklingskunniga också ska vara duktiga IT-arkitekter, eller att man för den del är tränad i informationsarkitektur eller någonting liknande. Utan man behöver kroka arm i det fallet och förstå varandra. Och gränsfall på att repetera att man verkligen har förstått varandra. Helst innan man går till kodande överhuvudtaget.
Skulle du säga att det skiljer sig från gammaldags IT-projekt eller digitaliseringsprojekt att AI kräver ännu mer samarbete och förståelse?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att komplexiteten blir rätt påtaglig där. Det är en sak att vi nyttjar olika typer av plattformar och sen så säger vi, nej men varsågod och använd. Men pratar vi riktigt definierade tjänster där någon har beställt någonting som sedermera ska levereras, då tycker jag att komplexen ökar, att det här blir ytterligare ett komplext lager på det hela.
Jag råkar veta att ni också har jobbat lite med ett projekt inom gatukontoret där ni har jobbat med att samla in information om hur, ja, men om det är hål i gatorna eller om gatukontoret behöver rycka in via sopbilarna, inte sant?
Ja, men det stämmer. Det är en samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och återvinningen. Så att vi har just nu en pilot där vi har ett antal helt vanliga mobiltelefoner som sitter monterade i sopbilarna, som samlar in data från Södertäljes vägnät. Och då kan vi få kunskap om vilka vägsprickor har vi, vilka potthål har vi. Det är tydligen förhållandevis, det är inte helt ovanligt med att det är felaktig skyltning där ute. Och jag tror att vi alla har varit med om någon gång att man är ute och kör bil på en landsväg och sen så säger GPSen att det är en hastighet som gäller och skylten säger någonting annat. Och då har jag fått lära mig att vi har en nationell databas som egentligen har bestämt så här ska det vara på just den här vägsträckan. Den här informationen håller vi för tillfället på att titta på hur kan vi integrera den med rätt verksamhetssystem enligt en nationell skala för olika typer av vägskador och liknande, och mot den här nationella databasen för vägskyltning.
Det intressanta med det här projektet tycker jag är ju att ni var egentligen inte först med det här, utan vad jag förstått så är det här lite inspirerat från Helsingborgs kommun. Så var de, jag tror, den första kommunen i Sverige som började med det här, och ni har använt samma AI-konsultbolag till att hjälpa er med det här projektet. Det är jag nyfiken på, om det har gjort att ni ännu snabbare kommer fram till något bra, eller måste man ändå liksom börja om lite från scratch?
Ja, men det tycker jag, och det är en av förmånerna vi har i kommunsverige, att vi kan ju stjäla med stolthet ifrån varandra. Och goda idéer, i det här fallet Helsingborg, och det finns andra kommuner som har gjort också före Södertälje. Jag tror att jag har hört talas om bortemot en handfull kommuner som också har drivit piloter på de här delarna. Så att goda idéer återvinner vi väldigt gärna mellan varandra. Så att vi på någon form av cross-funktionell eller cross-kommunnivå slipper uppfinna hjulet allt för ofta.
Jag kan ju tycka att det är lite frustrerande dock att när kommuner har ungefär samma utmaning, att det inte är så att det är en som gör en pilot och så kan resten bara gå och implementera. Att krävs det verkligen pilot på pilot på pilot? Eller kan vi inte bara implementera i bredd istället för att alla kommuner ska spendera så mycket pengar med att göra saker från början?
Jag kan förstå frustrationen, absolut. Jag tänker att det är inte alls säkert att alla kommuner har samma bakomliggande verksamhetssystem. En del av utmaningen i kommunala sektorn är att en del verksamhetssystem har tämligen eller inga, väldigt dåligt med API-er eller inga API-er. För att det är ju först när vi får till det här digitala ekosystemet att vi kan flytta över informationen och föra över den mellan de här olika systemen och få den att flöda. Det är också en typ av värde som vi vill få. Sen är ju i just det här aktuella fallet så har ju bolagen inte så många år på nacken heller. Så att det är ju lite mindre bolag och de har inte hunnit så långt och det är work in progress även hos dem. Sådär. Så att igen, det, jag förstår frustrationen, men det är inte helt tokigt att börja i något mindre skala för att sen ha uppskalningen. Och sen också väldigt viktigt att i det här fallet så är det ju gatukontoret inom samhällsbyggnad som också behöver vara med på att det här blir ett bra arbetssätt. Det här vill vi testa.
För att börja runda av, Göran, kan du komma på någonting sådär som du har... någon sån här kunskap som du sitter på idag som du verkligen önskar att hade jag haft den för 5 år sedan, då hade vi jobbat på det här sättet istället. Någon sån där viktig erfarenhet som de här projekten har bidragit med in till dig eller till er organisation?
Om jag för 5 eller kanske 8 år sedan hade konstaterat själv att jag skulle bli betydligt bättre på digital verksamhetsutveckling, så hade jag gärna tagit till mig den förmågan. Att vi digitaliseringsmänniskor behöver prata betydligt mycket mindre teknik tillsammans med verksamheten och prata helheter och lösningar för att sedan bidra med vår egentliga expertförmåga. Det hade jag gärna förstått för cirka 5-8 år sedan.
I diskussioner som du har med andra förvaltningschefer till exempel, hur hittar man, apropå det här samarbetsklimatet och så vidare, när ni kommer ut med er digitaliseringskunskap idag, är man teknikintresserad och är nyfiken på AI som teknik, eller hamnar man mycket snabbare idag i tillämpningsmöjligheter med hjälp av tekniken?
Jag tänker som svar på den frågan att man hamnar snabbare i tillämpningsmöjligheter. Men för att hamna i tillämpningsmöjligheter så måste det finnas en grundläggande tillit och förtroende för varandras kompetenser, tänker jag. Jag tänker att det absolut finns målgrupper där ute som tycker teknik är intressant och är tekniskt kunniga och tekniskt intresserade. Och det i sin tur kan leda till tillämpningsmöjligheter. Men att fundera på, och det kan ju vara med hjälp av andra metoder och liknande, vad är det för vi har för utmaningar i verksamheten, verksamhetsplaner, affärsplaner etc. Vad är det för problem vi försöker lösa eller vad vill vi åstadkomma och vilket värde har det om vi kan lösa det? Det är ju det som vi tillsammans behöver fundera på.
Just det. Jag är jättenöjd. Astrid, du brukar alltid ha någon ytterligare fråga.
Tycker du att det här var jättespännande, så jag vill bara tacka Göran så hemskt mycket för alla kloka tankar.
Tack själva och tack för att ni ville ta en virtuell sväng förbi Södertälje och välkomna i verkligheten.
Vi tittar kanske förbi vad det lider, Göran. Till er som har lyssnat, tack för att ni också hängde med på den här roadtrippen till Södertälje. Och jag och Astrid är tillbaka med nya avsnitt i AI Sweden podcast vad det lider också. Hej så länge!